En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Så den sovjetiska armén är mekaniserad, kommer längs vägen, kan slåss med stridsvagnar, stridsfordon, men kan inte ta sig ut vid sidan av vägen. Då bestämmer man sig från finsk sida att om vi skulle kunna sätta stopp då, man börjar lära sig framförallt att slå ut stridsvagnar. Man sätter stopp och sen så hackar man upp den här kolonnen i mindre bitar, måttig. Jag tror att begreppet faktiskt går tillbaka på hur man kapar ved. Sätter stopp och sen attackerar de alltså med skidpatruller. Dyker upp, slår på, retirerar. Dyker upp, slår på, retirerar. Och en sak ska man lägga till här som är väldigt viktig. Man slår av underhållstillförseln av förstärkningar och underhåll. Så plötsligt så ligger den här divisionen längs en väg. Nedtryckt i diket. Och hela tiden kommer anfallet, dygnet runt.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennesved.
Och jag är Martin Årstedt.
Just det, och jag är doktorand i idéhistoria.
Och jag är professor i historia vid samma universitet.
Precis, och vi skulle väl egentligen prata om finska vinterkriget idag. Och då har jag en fråga till dig, Martin. Varför är finska vinterkriget ens intressant?
Det finns ju massa orsaker till det naturligtvis, men jag tror att det främsta är att man ser den här David och Goliat, att man ser det här landet på 150 miljoner invånare som anfaller den lilla tappert kämpande finska nationen på 3,5 miljoner. Det tror jag är hela spänningen och dynamiken i vinterkriget.
Och någonting som jag tänkt på när jag sitter och kollar på historiografin här runt finska vinterkriget, är det så att det är lite underutforskat det här ämnet?
Jag tror att det är som det gäller all egentlig militärhistoria, att det finns ju väldigt mycket skrivet om själva krigshändelserna. Det finns ju massor med böcker kring det. Men sen mycket andra frågor runt omkring, hur människor upplevde de civila aspekterna. Sådana saker som till exempel krigsbarn och sådana saker som vi kanske kommer in på här så småningom. Det finns mycket, mycket mindre skrivet om.
Hur ser det ut i Finland? Du är ju ganska, och rör dig ganska mycket i Finland. Och du bor väl där också. Har de finska historikerna en annan...
Ja. Man kan ju säga så här, om du går in på Akademibokhandeln i Helsingfors så är det ju hylla upp och hylla ner med krigslitteratur. Men det rör ju precis det som vi kanske traditionellt skulle kalla för krigshistoria. Det rör fronten, det rör striderna, det rör till exempel mått i taktiken, det rör olika individer som är med, det är mycket minnen, det är mycket både memoarer och biografier. Och man matar egentligen, skulle jag säga, samma teman hela tiden, avvärjningssegern och så vidare och så vidare. Man ska komma att Finland är ju ett samhälle som fortfarande lever med det här. Jag tillhör ju en generation som hade föräldrar som slogs vid fronten. Och det har fortfarande avsättning. Jag ska säga att den generation som är efter mig, de slipper den här krigsupplevelserna. Så det är ju också en sån aspekt på vinterkriget och Finland som är väldigt speciell, som vi i Sverige kanske är lite svårt att förstå.
Men är det intresset från Finlands sida, är det bara den här självbildsbiten? Jag tänker att det här kriget är ju ändå det som på något vis inleder den skandinaviska fronten och andra världskriget. Ja. Det är ju en väldigt viktig händelse. Ändå är det inte så jättemycket internationellt riktad litteratur runt det här.
Nej, det är inte. Man kan väl säga att det är uppmärksammat därför att vinterkriget är ju så klassiskt. Det finns ju stort internationellt intresse kring den här lilla nationen som kämpar med Sovjet. Och man kan väl ta några grundförutsättningar här. I Finland har man ju ofta velat dela upp andra världskriget i flera krig. Och man pratar ju om vinterkriget då 39-40. November till mars 39. November 39 till mars 40. Sen har man ju fortsättningskriget. Då man deltar i anfallet på Sovjet. Juni 41 till sommar 44. Sen har man Lapplandskriget och man ställs inför det faktum att man måste då så att säga köra ut de tyska trupperna i Finland. Och i Finland har man haft en tradition av att dela upp det som egentligen är andra världskriget, som du säger egentligen. Det här inleder ju egentligen på riktigt allvar skandinaviska ländernas del i andra världskriget. För efter vinterkriget, mars 40, så kommer ju sen ockupationerna av Danmark och Norge april 40.
Och det är väl egentligen en reaktion på finska vinterkriget. Det var det. Inte en plan som Hitler hade från början, vad jag förstår.
Nej, utan det har att göra med bland annat då att han uppfattar ett hot då mot det som är de norra delarna av Sverige, norra Skandinavien, där ju finns de här malmtillgångarna. Va? Men om man tar hela historien från början kan man konstatera att vinterkriget är ett resultat av att Sovjet uppfattar ett hot från Nazityskland, vill säkra sina vitala områden i Sovjet, där ju Leningrad, den andra staden i Sovjet, är viktigt. Och man ställer krav på av Finland att man ska få då vissa landområden. Och dessutom är det ju så att man ju på sommar 39 har gjort upp i den här Ribbentrop-Molotov-pakten, delat upp Europa i intressesfärer. Så det är ju själva bakgrunden. Och då ställer man krav på Finland. Vi vill ha de här områdena, bland annat flytta gränsen västerut på Karelska näset, och som ta Hangö vill man ha som flottbas. Och det är väl uppenbart för alla varför det är viktigt. Man kan komma ut i Östersjön, man kan stänga till Finska viken. Och det här säger Finland nej till då. För man menar att det kommer bli omöjligt att försvara Finland. Sen finns det också naturligtvis hela tiden den här aspekten med den nationella stoltheten. Och då beslutar sig Sovjet för att helt enkelt anfalla. Och man hade planerat det här anfallet väldigt väl. Och det var en kraftfull uppladdning. Man sätter in 500 000 man inledningsvis då.
Det är ganska mycket folk där.
Det är ganska mycket folk. Och vad hade Finland att möta med? Och det här brukar man ibland säga så här, att Finland hade då så att säga Nordens bästa krigsmakt, brukar man säga. Det här kan ju kanske en sanning med modifikation. Och vad hade Sverige? Sverige hade ju avrustat mycket under mellankrigstiden. Vi hade mycket materiell, men vi hade inte så välövad krigsmakt vid den här tiden. Finland hade en krigsmakt. Mannheim kan sätta in 250 000 man. Men det är ändå ganska tuffa hot. Så sen ökar ju de här siffrorna naturligtvis under kriget. Sovjet tar mot slutet 1 miljon man. Och Finland ungefär 350 000 man. Och hur väljer då Sovjet att inleda det här anfallet? Ja, finnarna tror att anfallet ska komma på Karelska näset. Men det kommer inte där.
Utan det kommer norr från...
Ja, det kommer tvåfalt, precis. Att Sovjet väljer en taktik där man då sätter in en huvudstöt naturligtvis över Karelska nätet mot Helsingfors. Och sen så vill man klippa Finland i midjan, nämligen mot Tornio.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Innan vi går in på detaljerna där, så funderar jag på om vi liksom lyfter blicken mot Europa här nu. Hur ska man, alltså om man tittar på spanska inbördeskriget, det finns ju de som säger, kallar det för mellankrigstidens Vietnam. Att på något vis ideologiernas strid pågick i Spanien under den här tiden, precis före andra världskrigets utbrott. Finns det en liknande dimension av finska vinterkriget? Alltså, jag tänker på deras överbefälhavare här, Mannerheim.
Oh, Mannerheim. Nej, men det skulle jag vilja säga att det finns inte, utan det är geopolitik i det här fallet. Det jag tror du lite utsöker lite där, det är ju det här med att Mannerheim ju ofta brukar man glömma bort, att om vi rullar lite tillbaks till perioden kring Finlands självständighet, så var ju Mannerheim egentligen en person som ju inte i första hand initialt kämpade för Finlands självständighet, utan han ville ju återupprätta gamla tsarväldet.
Ja, men det är det jag fiskar efter.
Mannerheim är ju ursprungligen då aristokrat från Finland, men tjänstgör och får hela sin officersutbildning i Ryssland och är rysk general helt enkelt. Men kommer till Finland i samband med självständigheten och blir sen så småningom befälhavare för det nya Finlands vita, kan man säga då, armé då.
Och det som ställer till det lite, det tycker jag då, det är ju det här fortsättningskriget, där de debatterade fortsättningskriget, ja. Där Finland egentligen, ja, de sluter ju upp på Tysklands sida. Och det är ju där kan man ju återkomma till det där med ideologierna. Så här, för då känns det på något vis uppenbart ändå att man blottar en fallenhet mot höger ut.
Ja, nu går ju du som katten runt helt gröt där med någonting. Och jag tror absolut att du har rätt. Men jag skulle nog vilja säga så här, att även om jag ju ogillar att man i Finland delar upp andra världskriget i flera krig, så finns det någonting som i alla fall är rationellt med det och som jag tror är rätt. Och det är att vinterkriget det är ett försvarskrig, ett förtvivlat försvarskrig. Sen fortsättningskriget som vi pratade om, där kommer vi in på någonting annat. För där börjar man så att säga att kanske i viss mån då, och det här är ju en stor diskussion om, att lite blanda bort korten också när det gäller det ideologiska, förhålla sig till en ny världsordning i Europa. Men vinterkriget är enklare på så sätt. Och det är därför vinterkriget på något sätt är, det är obesudlat om jag uttrycker mig så. Det är inget problem att prata om vinterkriget. Vinterkriget är hjältekriget, det är det krig där man försvarade sig och där man också enas som nation. Man hade utkämpat ett inbördeskrig. Vad blir det nu? 20 år tidigare. Jag får svårt att räkna. 20 år tidigare. Och här förenas man igen.
Men det där har inte lite med historieskrivningen och Finlands självbild att göra också, att man gärna vill framställa det som ett ideologiskt oklanderligt.
Så är det säkert, men Jag tycker nog att som betraktare utifrån, däremot tycker jag att den här diskussionen skulle vi kunna återkomma när vi kommer just till fortsättningskriget. Nej, men för där tror jag att man kan dra, för där händer det mycket under den här perioden från mars 1940 och fram till att man sätter in anfallet då och deltar i anfallet på Barbarossa på Sovjet. Alltså Barbarossa var ju tyskarnas krigsplan.
Men du, så här Martin, ja. Du sa att Sovjetunionen då inleder med en offensiv via deras huvudoffensiv mot Karelska Nenset.
Ja.
Men då säger jag att var det inte så att man inledde med en flygräd mot Helsingfors?
Det är sant.
Ja.
Och jag vet ju att du är intresserad av civilförsvar och skyddsrum, så du har faktiskt rätt i det. Och visst är det väl så, om jag ställer frågan till dig, att man bombar Vasa, Åbo, Helsingfors och en del andra platser.
Och Viborg, va?
Och Viborg också.
Ja, jag är faktiskt inte helt säker på exakt vilka. Men det som jag kan om den där episoden, det är ju det som utspelar sig i svensk press egentligen. För att det blir ju väldigt många journalister som engagerar sig i Finlandsfrågan. För det är ju väldigt viktigt för Sverige. Och där kan man väl säga att det finns egentligen ingen, det går inte egentligen vikta att säga att de militära operationerna på land får mer utrymme än flygräderna mot civila mål i Finland. Och ska du kolla på svensk press under den här tiden, under vintern 39 och 40, då är det svårt att säga att
vad som är
egentligen det huvudsakliga kriget här ur ett pressperspektiv.
Ja. Då kan man ju samma titta på förlustsiffror och sådär, så brukar jag ju Jag brukar ju alltid hävda att Finland saknar ju egentligen den här riktigt, riktigt brutala civilkatastroferfarenheten. Jag tror det är 900 på hela vinterkriget. Ja, men man ska väl komma ihåg att för hela andra världskriget, och nu finns det väl kanske många som blir uppragda, men det menar inte jag att jag var nedlåtande mot de som ändå dör. Men om vi jämför till exempel med Tyskland och den enorma katastrof som i bombkriget innebär där, så kan man ju säga att man har många stupade på slagfältet. Men man har inte de här civila offren under andra världskriget.
Just det. Men det är lite av en anakronism, är det inte det ändå? Det är inte så att man vet att bombräderna mot Tyskland kommer skörda så många liv också. Jag tänker ju den här, under hela mellankrigstiden så har man pratat om luftkriget och den fara som det innebär. Och man tänker att det kommer vara i princip helt avgörande. Och man tittar ju på Sovjetunionen och deras arsenaler där. Och tänker att det kommer liksom... Ja, det kommer förstöra allting, det kommer förändra kriget totalt. Men så gör det ändå inte det. Luftkriget som idé får sin första riktiga smäll. Det finska vinterkriget, i alla fall på en liksom nordeuropeisk, skandinavisk. Ja,
du menar att det liksom finns en dynamik i den där upplevelsen, att upplevelsen i sig av att bomberna faller, kommer vi nu att bli utraderade? Sen blir det inte så. Mm. Det är något sort nästan lite antiklimax, men jag tänker mig väl också att om man nu tittar på civilfronten, att den växer med de här bombningarna, antar jag. Jag antar väl att man i Finland var rädd när man bodde i de här städerna. Och det kanske egentligen räckte. Vi kan väl tillägga det att det sovjetiska bombflyget överhuvudtaget är ju katastrofalt ineffektivt under hela kriget. Det är generellt på det sättet, kan man ju säga. Och det kan man ju fråga sig. Det är ju en utbildningsfråga, va? Men jag vet inte, ska vi ta några grunder?
Ja,
ta några grunder. Och där kan man
vi återgår till Karelska näset.
Det är ju, Karelska näset är ju den front som är... Det är ju där som man säger genombrott och sen så småningom kommer. När man väl tar sig igenom Karelska näset över. Men det finns en mellanperiod, kan man säga, fram till jul, om man nu förenklar det här. Där ju ryssarna anfaller på åtminstone 3, 4, 5 olika platser, lite beroende på om man räknar norr om Ladoga och längs med gränsen. Och det är ju... Finland på ett mirakulöst sätt, den finska armén lyckas ju stoppa och ringa in ett antal divisioner, till exempel vid Suomussalmi, där man med mycket begränsade trupper lyckas stänga in, ringa in, hacka upp, skapa motti, alltså hacka upp de här sovjetiska trupperna och mala ner 2 divisioner. Vid Suomussalmi, det är inringningsslaget vid Tolajärvi strax norr om Ladoga. Och det här har ju fascinerat eftervärlden väldigt mycket.
Du får berätta, vad är motti? Det är nyckelkonceptet här.
Ja, nyckelkonceptet är ju helt enkelt så här. Man får väl gå några steg längre tillbaka. Alltså, den sovjetiska armén är mekaniserad, kommer längs vägen, kan slåss med stridsvagnar, stridsfordon, men kan inte ta sig ut vid sidan av vägen, enkelt förklarat. Det är väl inte hela sanningen, men ungefär på det sättet. Man är bunden till vägsystemet. Och inledningsvis kan man ju säga det att den finska armén flyr ju. Ryssarna tar ju en 6-8 mil ganska snabbt. Men då bestämmer man sig från finsk sida att om vi skulle kunna sätta stopp då, man börjar lära sig framförallt att sluta stridsvagnar. Man sätter stopp. Och sen så hackar man upp den här kolonnen i mindre bitar, motti. Jag tror att begreppet faktiskt går tillbaka på hur man kapar ved.
Just det.
Och det är ett begrepp. Och då gör man så att man isolerar de här mottin, mindre och större. Det fanns bland annat ett motti som man kallade för generalmottit, som låg norr om Ladoga. Och då jättemotti då med 10 000-tals ryska soldater. Och här naturligtvis då, de här ryska soldaterna som var övade i offensiv krigföring, nu ska de plötsligt i den här, ska man ju tillägga, kalla klimatet nu också. Plötsligt ska de börja bedriva försvarsstyrka.
Förklara mer, alltså när du säger isolera, vad exakt är det de gör då? Om vi ska då prata liksom hur soldaterna står och går. Det är alltså att de gör någon slags spjutspets in i kolonnen.
De sätter stopp. Och sen attackerar de alltså med skidpatruller. Dyker upp, slår på, retirerar. Dyker upp, slår på, retirerar. Och en sak ska man lägga till här som är väldigt viktig. Man slår av underhållstillförseln av förstärkningar och underhåll. Så plötsligt så ligger den här divisionen längs en väg. Nedtryckt i diket. Och hela tiden kommer anfallet dygnet runt. Från olika håll.
Och då skapar man liksom långa avstånd då mellan de här olika motti.
Ja, och till slut så mal man ner och då plockar man den här så att säga, divisionen bit för bit. på ett oerhört raffinerat sätt. Och det här är ju det som är så sägelsångsbundet om de här skidstyrkorna då. Som, och på det här sättet kan man säga att det är ju helt otroligt egentligen. Så mal man ner och krossar ett antal ryska divisioner. Under några månader.
Sovjetunionen blev ju annars, och röda armén är ju annars kända i till exempel Stalingrad för att försvara sig helt vildsint. Och att det är en av deras största styrkor var, alltså trots deras misslyckande offensivt så har de varit extremt starka i försvarsposition.
Jo, och
borde inte de ha liksom hanterat den här mot i,
och goda soldater har de också. Jo, men vi ska också komma ihåg att, med goda soldater menar jag inget nu liksom sådär, ni vet, de checka gossar, utan de är ju soldater som ju ofta slåss på ett häpnadsväckande sätt till sista man. Den sovjetiska krigföringen har ju också alltid karaktäriserats av att man ju använder mycket folk som vet. Vi kommer lite till sen när de bryter igenom på Karolinska näset och de utvecklar. Man kan säga så här, den sovjetiska armén är oprövad. Och man har ju som säkert de flesta vet, de har ju utrensat egentligen alla sina officerare. Det är en liten parallell med den franska armén för franska revolutionen. Stalin har ju rensat ut många av sina officerare, så man har dålig ledning och man har dessutom är man dåligt övad. Och man kan egentligen en sak, och det är att tränga fram offensivt. Och det här gör ju att när man blir nedtryckt då i diket som jag försökte beskriva här, så är det ingen som leder, man blir ensam, man blir isolerad och man tappar. Sen ska vi också komma ihåg att hur många av de här ryska sovjetiska soldaterna, även om det fanns en enorm propagandaapparat, uppfattar det här innerst inne som ett rättfärdig gärning egentligen att anfalla i... Tänk att temperaturen går ner 30 grader. Då spelar det ingen roll att det står en politruck och skriker någonting.
Hade de den här dubbla befälsordningen under finska vinterkriget också? Eller? Alltså de hade en politisk...
Ja, den finns hela tiden i ryska armén.
Så den kommer bort, den försvinner bort först 41-42 då någon gång? Eller?
Ja, utan inledningsvis så är ju den sovjetiska armén väldigt egentligen primitiv på många sätt. Sen utvecklar man sig nu under vinterkriget faktiskt sin stridstaktik, och det är ett sånt där taktik alltså på stridsfältet, hur olika vapensystem samverkar på slagfältet. Taktik, man utvecklar den så småningom här. Men så att jag ska bara säga, vid jultid alltså, så kan man säga att Finland har alltså lyckats stoppa upp hela det här massanfallet, och det är ju som ett under på något sätt. Så där är vi liksom nu tidsmässigt i det här kronologin då.
Men det här undret, jag undrar om undret ändå.
Ja.
För att jag förstår ju hela det här resonemanget, att det är klart att på ett häpnadsväckande vis så slår Finland tillbaka. Men är det inte också så ödesbestämt att en krigsmakt så som Röda armén också kommer lära sig så småningom?
Det tror jag du har alldeles rätt i. De har ju en förmåga att lära sig. Och sen är det kom ju till ett begrepp här under andra världskriget som man kan fascineras lite av. Avvärjningsseger är ett sånt där finskt begrepp. Det vill säga att man slår inte ut, men man stoppar upp och avvärjer. Och det är en seger i sig. Och det är ett väldigt märkligt begrepp egentligen. Hur kan man segra utan att segra? Man avvärjer bara. Så man pratar om avvärjningssegrar, för att det är ju så här att de här trupperna finns ju kvar och det kommer ju fler, för Ryssland har ju såna enorma resurser. Sovjet har ju så stora resurser. Så det där är ju lite intressant då.
Men vad ska man göra med avvärjningssegrarna, de här segrarna i ett längre perspektiv då? Det är ju på något vis ödesbestämt att de kommer inte klara av den här flodvågen av soldater från Röda armén.
Nej.
Vad är syftet med att avvärja det? Varför gav de sig inte bara på en gång?
Nej, och nu är vi inne på den här svåra politiska frågan. För att det är ju alltid så att de här krigen i Finlands fall här nu hänger ihop väldigt intimt ihop. Men du var inne faktiskt på ideologier tidigare och handlar ju om politiken. Varför lämnar man inte ifrån sig de här landområdena redan innan?
Just det. Och men det var ju ändå ett alternativ som de på diplomatisk väg funderade.
Ja, absolut. Och det gjorde man. Mm. Och då funderade man ju på det. Men då var man rädda för, då hade man sett hur det hade gått till Baltikum. Estland hade ju bjudit in Sovjet och sen hade de tagit över. Och det ville man inte. Man ville inte bjuda in Sovjet. Man var rädd för att bjuda in Sovjet. Och då menar man att då kommer vi att tappa vår självständighet. Om vi ändå gör motstånd så kanske vi har ett bättre förhandlingsläge. Det var så man kalkylerade helt enkelt. Och det kostade ju Finland 24 1000 stupade under de här månaderna och drygt 40 000 i sårade och ett antal tusen saknade. De brukar jag egentligen räkna in som stupade. Men, och det, kan man ju, det där kan man ju resonera om i oändlighet. Mm. Vad det här nyttan av det här egentligen?
Ja, då ska vi resonera lite vidare nu. För nu tänker jag så här. Elefanten i rummet här blir ju lite grann vad Sverige gjorde, kunde ha gjort, skulle ha gjort. Och då tänker jag på den här frågan då som debatterades egentligen under hela mellankrigstiden i Sverige. Ska vi sluta upp? Ja, för det var ju inte så att det här var på något vis oväntat. Jag menar, Finland har, och Sovjetunionen och innan det Ryssland har ju kämpat om de här områdena. Sedan, ja det vet du hur länge... Det var sen 1400-talet.
Ja, vi kan nog gå ännu längre tillbaka.
Jag menar, exakt. Jag menar de här, att det här området skulle kunna bli en krigszon var ju inget nytt. Alltså det var inte något oväntat. Och den här frågan har ju debatterats i Sverige. Ska man då sluta upp om Sovjetunionen anfaller? Ska Sverige sluta upp bakom Finland? Eller ska man förhålla sig strikt neutral då, som linjen hade varit under första världskriget till exempel? Mm. Mm. Och det här är ju egentligen kärnan i den stora militärpolitiska striden som pågår under 30-talet i Sverige. Och sen så kommer den punkten 1939. Mm. Och vad gör Sverige då?
Ja, vi förklarar oss ju inte neutrala, men icke-krigförande.
Just det.
Mm. Och vad gör vi? Ja, vi skickar en frivillig kår som faktiskt kan då avlösa trupperna i norra Finland så att de kan flytta söderut. Som får en viss betydelse och vi öppnar våra mobbförråd. Vilket gör att vi sannolikt hade haft lite svårt nog att ställa hela vår krigsmakt på fötter. Och vi hjälper till att humanitär hjälp med förnödenheter och vi tar också emot en del krigsbarn. Det är ju det vi gör. Men det jag tänkte, som du är inne på där, det är ju den här bipolariteten i Finlands geopolitiska läge, att man är mellan två egentligen då poler. Det är man ända sedan vikingatiden, jag ska inte utveckla det här och nu. Men framförallt den här geopolitiska asymmetrin också, att Sverige ju alltid är skyddad av ett Finland som alltid hotat av den här grannen.
Exakt, och det är så extremt paradoxalt. Ja. De vill ju inte heller, de vill ju att Finland ska vara en krigszon på sätt och vis. Alltså att det ska ändå ska behålla...
Ett förändringsområde liksom. Ja. Man får vara lite brutal.
Ja, cynisk.
Faktiskt. Cynisk är rätta ordet. Det man kan säga är att under mellankrigstiden, nu kan man ju också, om vi ska gå ytterligare, säga att vi har ganska frostiga förbindelser mellan Finland och Sverige efter bland annat inbördeskriget, Finlands självständighet och den så kallade Ålandsfrågan, där Sverige är ju intresserad av att lägga sig till med Åland och skickar ju faktiskt en expeditionskår dit. Men sen utvecklas ett militärt samarbete och man har ju faktiskt en krigsplanläggning som har gått ganska långt. Och den heter ungefär så här, för att göra en väldigt lång och komplicerad plan väldigt kort. Så heter den så här: finska armén fördröjer på Finska näset. Svenska armén överförs och anfaller genom finsk gruppering och slår fienden. Och det har man planerat. Sen kan man ju säga att militär planerar ju väldigt mycket.
Mm.
I olika riktningar. Men man kan ju säga att det här fanns, och jag tror att du har alldeles rätt i det, att plötsligt så blir ju det här scenariot som man på något sätt har fruktat eller som man har kalkylerat med, det blir ju verklighet. Och då fattar man beslut om att inte ge sig in i det här.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
helps you sleep at a comfortable temperature, Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag kan väl fråga om det är en politisk fråga då. Det finns ju, ja, är det liksom Socialdemokraterna som försökte hålla den här strikta? De har ju varit pacifister under tidigt 20-tal och kommit ut ur liksom första världskriget som de som skulle föra freden till världen. Och så hålla den här strikta neutrala linjen. Och man kan ju undra då hur stort inflytande Per Albin egentligen hade i det där också, den socialdemokratiska ledningen. De var väl också för en stark marin, va, som skulle hålla, jo, som jag förstår.
Ja, det är klart att linjen i Sverige och framförallt socialdemokratin är att hålla Sverige utanför kriget. Och det kommer vi ju sen, om vi skulle resonera ännu mer vad som händer under andra världskriget i Sverige, så tummar vi ju ganska långt på, vad ska vi kalla det för då, det som man väl kan ifrågasätta kanske lite mer.
Är det en skamfläck för Sverige det, eller? Hur ska man se på det egentligen? Alltså det är ju jäkligt cyniskt. Alltså, och jag tänker över fredsförhandlingarna 40 också.
Ja.
Att man
egentligen, i mars 40, ja, efter vinterkriget. Ja.
Eller man är i princip, man vill ju att de går med på ett fredsavtal. För man vill inte att de ska fortsätta kämpa så att hela landet faller, så att säga. Utan man vill ju behålla liksom den finska zonen.
Ja, det är ju ett sätt att se på det. Ett annat sätt att se på det är att man vill, så att säga, vill hjälpa finländarna till en fred som är rimlig.
Jo, det är sant. Och det är ju extremt. Jo, det är klart. Det beror på hur man ser på det.
Och här kommer vi in på sådana saker som vi egentligen inte kan veta. För man vet inte vad som skedde bakom stängda dörrar och så vidare. Och det här är ju historikens problem. Vi är ju faktiskt historiker här. Det kanske man inte kan tro. Men vi är ju faktiskt historiker. Och där är det ju så ofta att man brukar säga så här. Att det är källmaterial som skulle kunna kasta ljus över sådana här saker och kalkyler. De kommer aldrig till arkiven. Utan det vi får ta del av,
det är ganska märkligt.
Tillrättalagd verklighet.
Ja. Ett krig som ligger så nära i tid att de här mest avgörande besluten känner vi inte riktigt till. Nej. Vi vet inte alla detaljer. Nej. Det är väldigt spännande.
Nej. Och mycket har först kommit upp i huvudet på människor sannolikt. Och i rum, man har suttit så här i grupper som nu och jag sitter och de spekulerar och funderar. Ja. Men det man kan säga då är att vid jul så har man ju i Finland lyckats stoppa upp. Man får hjälp av Sverige med krigsförnödenheter så mycket man kan. Man får lite stöd från andra makter. Men man får alltså inte hjälp av västmakterna, kan ju vara viktigt här, tycker jag, att poängtera. Britter och fransmän skyndar inte till Finlands hjälp.
De gör väl i och för sig en stor poäng av att framförallt Daladier, va, i, ja, Frankrike gör väl en stor poäng av att han ska sluta upp. Men det blir ju aldrig av det.
Nej, det blir
hans regering i princip faller väl på grund av den frågan. Va?
Ja, och det är också så, ja, det ska vi också komma ihåg här, att när det här kriget liksom verkar ut i mars, så ska vi veta det, att sen kommer ju den stora smällen i Europa också. Man hinner ju inte sen, va. Men man ska ju, samtidigt så är det, kan man inte från brittisk och fransk sida försvara sig med att man hade fullt upp med tyskarna vid det här. Utan det här är ju phony war. Alltså. Det är ju när man ligger och tittar på varandra över gränsen. Va?
Och då uppstår ytterligare en märklig fråga här. För jag menar det engelska initiativet här då. Som ändå, de sätter ju igång någon slags initiativ. Men det blir ju inte så mycket av det. Men det hade, även om det hade blivit av, så hade ju inte det egentligen kommit till Finlands hjälp, va, som jag förstår. Utan då hade det snarare betytt en ockupation av Kiruna,
ja,
och Luleå.
Ja, det är britterna, egentligen intresserade av. Det är ju som du säger, det är ju att sätta sig på våra malmfält. Så här har vi en väldigt intressant situation egentligen, att om britterna hade gått via Norge och tagit våra malmfält, så hade ju Sverige plötsligt varit i krig med västmakten. Ja. Och ja, där kan man bara fortsätta och fundera.
Och det här var ändå ett realistiskt scenario som man ändå, jag menar, det tänker jag är en del av den här svenska neutrala hållningen under andra världskriget som man inte alltid lyfter fram. För man ser bara liksom relationen till Nazi-Tyskland. Men jag menar, det fanns ju men de hotar väl ändå västmakterna med att om ni och försöker ockupera Kiruna, då spränger vi gruvorna.
Man förbereder sprängning, man förbereder demolering av Narvikbanan
och
så vidare.
Och det är ju inte ett hot från Nazi-Tyskland, utan det här är ju ett hot
från
som
britterna.
Kommer, precis.
Och sen också dessa mineringar längs med norska kusten och så vidare, därför att man liksom började ju inse så småningom då att det här var aktuellt, att i något skede strypa den här svenska malmtransporten. Så att det här vinterkriget som vi börjar med här nu, alltså,
det
är mitt i en stor politisk soppa, kan man säga då. Men det är ju väldigt fascinerande, om britterna hade gått in, då hade Sverige slagits, stött Finland i ett krig mot Sovjet. Och vad hade fortsättningen blivit på det? Det kan vi ju bara fundera på. Men nu tänkte jag faktiskt dra vi inte kriget vidare här.
Ja,
så att om det blir djupt ändå liksom sådär, har man fått stopp på den här ryska stormfloden. Men då händer ju någonting då i januari och februari, nämligen att Sovjet tar ny sats. Man utvecklar sin teknik och framförallt börjar man samverka mycket, mycket bättre med pansar, infanteri och bombflyg, och börjar få igång vad man skulle kunna kalla för någon sorts effektiv anfallsrörelse. Och så sätter man ju in då enorma mängder trupper, och så småningom bryter man igenom det som då kallas för Mannerheimlinjen på Karelska näset. Och den finska armén klarar sig ganska bra så länge man har de här förberedda bunkrarna, stödjepunkterna och ett djupförsvar. Ett djupförsvar är ju helt enkelt att man inte bara har en linje där man ligger, utan man har ett djupförsvar och där man har stödjepunkter som kan då understödja varandra. Och när fienden bryter igenom och tar någon stöd, ja, då kan man alltid genomföra ett motanfall. Det går bra, men så småningom så bryter Sovjet igenom då, eller ryssarna igenom. Och så faller man tillbaka till det som brukar kallas för mellanställningen, som inte alls är lika förberedd. Och här inser man nu från finsk sida att nu börjar det brännas. Vibor ligger inom räckhåll. Ryssarna börjar gå över isen. Börja kunna komma runt nu den här finska försvarsfronten. Man börjar faktiskt få slut, nästan helt slut på artillerigranater. Man har inte en soldat till att sätta in. Man har fått viss avlastning i norr av svenska frivilligkåren. Man har kunnat flytta en del folk ner. Och här någonstans inser mannen, framförallt den militärledningen, att gör vi ingenting nu så brister det här, och det får inte brista. Nu har vi ett läge att förhandla. Och då sätter man sig vid förhandlingsbordet och förhandla fram den här marsfreden då 1940, som ju innebär att man får lämna en del av då, egentligen en delar av det som man hade fått som krav från Sovjet innan vinterkriget, delar av Karelska näset, men också att Hangö blir sovjetisk bas. Och så kan man också nämna att det här Petsamo-området uppe i norr.
Varför är Hangö intressant?
Ja, Hangö är ju helt enkelt så strategiskt, skulle man kunna säga. Det är så operativt betydelsefullt i Östersjön.
Mm.
För Finska vikens inlopp. Och du kan också slå mot Åland. Du dominerar egentligen hela centrala Östersjön om du har Hangö. Du kommer snabbt ut på havet. Så att, och alla ni som reser dit vet att det blåser som 17 i Hangö faktiskt. Och det säger någonting, nämligen att där är havet väldigt öppet. Jag har försökt att fira midsommar där några gånger och man fryser fruktansvärt. Och det, då kan man säga att det här är nu något tramsigt jag säger, men det säger någonting om den platsen. Nämligen att där kommer man direkt ut på havet, och det är väldigt betydelsefullt. Det var där till exempel den tyska division som understödjer den vita sidan inbördeskriget gick i land och så vidare. Så det är en väldigt strategiskt viktig plats. Och sen har vi nämnt hur många som stupar och dör. Men man överlever ändå detta enorma anfall. Och då ska ju sägas då att Sovjet väljer att i slutet på den här stora offensiven på Karelska näset att börja plocka bort trupper.
Mm.
Därför att man har så småningom nya åtaganden på annat håll då. Men vinterkriget sammanfattningsvis är väl David och Goliat, och det kan inte vara någonting annat, tycker jag. Och vi har försökt att peka på en del aspekter här som gör att det inte är helt självklart att placera in det i det här stormaktssammanhanget. Jag vet att du har sagt till mig vid något tillfälle att det här får betydelse för svensk civilförsvar. Vinterkriget
ja,
i Finland.
Ja. Det är spännande på det viset att från civilförsvarssynpunkt då, så är det ju så att, nu har jag inte beforskat det här supermycket, men som jag förstår så var det så att den finska civilförsvaret är egentligen modellerat efter en svensk, hade gjort efter en svensk modell.
Under 30-talet?
Ja, under 30-talet. Okay. Så man tar den, man inspireras av den svenska modellen och så bygger man upp detta i Finland. Där man inser att det börjar bli på allvar. Och då bygger man då skyddsrum och man har alarmering och kamouflageverksamhet och mörkläggning och så vidare. Skaffa luftvärnskanoner i den mån man har det. Och det som händer då är ju att i Finland får man faktiskt pröva den här organisationen. Medan Sverige går ju ostört genom andra världskriget ur det här perspektivet. Så att och det här inser man ju också från svensk sida, och de som är intresserade av civilförsvaret i Sverige, de åker ju till Finland för att se hur deras idéer realiseras. Den här typen av aktiviteter gjorde man ju tidigare också, man åkte till spanska inbördeskriget till exempel. Men där var det ju inte en svensk modell som man fick testa, utan där var det mer bara att testa luftkriget för att se vad händer i städer och vad händer i en nation när starka luftstrider, liksom när Tyskland och Italien engagerar sig i de här sakerna. Så att det får ju jättestora efterverkningar för hur man ser på civilförsvar i Sverige, eftersom man ser, okej, det ser ut som att det funkar det här.
Nu får jag ju en hemsk tanke här, kan jag säga, för du var ju inne på det här kanske lite konspiratoriskt, att Sverige på något sätt ville ha det här som ett fördröjningsområde att här får man ju också testa sitt civilförsvar. Jag är ingen anhängare av ett sånt syns. Det kan jag inte säga att jag är, men jag slås av att det du säger här, att här får man ju faktiskt testat svensk civilförsvarsmodell. Det du började med här, du pratade om, finns det saker man skulle behöva beforska mer, så är det väl sånt här bland annat man skulle behöva lyfta mer.
Ja, det här är viktigt för att en skillnad, någonting som man inser tidigt inom civilförsvaret, är att städernas uppbyggnad, geografin, geologin spelar roll. Vad finns det för resurser i en stad? Hur bygger man städer? Hur bygger man hus? Alltså mer på väldigt detaljnivå här. Alltså hur ser gatsystemen ut? Vilken infrastruktur finns i området och allt sånt där? Och Finland är ju väldigt likt Sverige på ett sätt som Spanien inte är, till exempel. Det finns ju klart att det finns jämförelsepunkter där också. Barcelona ligger vid havet. Påminner väldigt mycket om Stockholm till exempel. Så bombningen i Barcelona var ju väldigt central också för hur man sen bygger upp ett svenskt civilförsvar. Men Helsingfors är ju ännu mer.
Och det är en nordisk stad.
Ja, det är en nordisk stad och det är svensktalande. Det finns ju, ja men av alla de andra skälen liksom. Så man åker ju dit och tittar på hur ser städerna ut efter. Hur agerar befolkningen? Klarar de sig? Och den finska civila krigserfarenheten blir ju jätteviktig sen när man ska, om man ska fortsätta bygga civilförsvar efter andra världskriget. För kan man titta, ja men det går faktiskt att överleva det här. Kolla på Finland. Det var hemskt de här första dagarna. Många dog. Men de klarade sig ändå. Mm. Och i svenska dagstidningar så propagerar man ju för att bygga upp mer skyddsrum i Sverige på grund av att man ser att det funkar. Just nu, i detta nu, i Helsingfors, i Åbo, i Viborg, där överlever folk.
Men jag sa ju tidigare här att jag uppfattar att man i Finland inte har den här katastrofala upplevelsen. Men om vi skulle modifiera det lite då och säga så här. Man har tillräckligt mycket civil upplevelse för att testa åtminstone i alla fall en svensk civilförsvarsmodell. Ja, får man vara så cynisk att man säger. Så det skulle kunna vara en slutsats så.
Och luftkriget så som det bedrivs i Finland påminner ju ganska mycket om den modellen för luftkrig som man tänkte sig under mellankrigstiden, den här dohetistiska.
Ja. Och det tror jag vi ska komma tillbaka till det här.
Det var inte massbombningar av det slaget. Jag menar, Dohé, den här italienska flygvapenchefen, han föreställer sig att det räcker med typ 300 kilo gasbomber på en huvudstad så faller hela landet. Alltså det är ganska små mängder. Och det ser man ju direkt. Nej, det funkar inte på Helsingfors. Det enda som händer är att man med hemvänder i sin bil och kör direkt upp till riksdagshuset och så påbörjas liksom finska försvaret. Så snarare tvärtom. Och det här ser man ju också i Barcelona. Det var ju inte så att Spanien föll på på grund av att Italien och Kondorlegionen åker dit, utan snarare tvärtom. Det fungerar nästan som en utmärkt rekryteringspropaganda för frivilliga.
Det är ju bara att fylla på. Ja. De här bombningarna av tyska städer i Tyskland får ju inte den effekten heller. Nej. Visar det sig när man under.
Men sen i Tyskland blir det ju av en sån massa sen att man i princip förstör ju hela
städer.
Ja, hela städer. Och det är ju och den typen av strategisk bombning som påbörjas 43 och som man liksom slutför 44 45. Den påminner ju mer om atombombskrigföring egentligen, i skala.
Ja, den är strategisk, men den är ju också, jag skulle säga att det är ju terrorbombning. Man vill ju bomba dem tillbaka till stenåldern, så att säga. Men jag ser, vi har ju massa ämnen här för framtiden här som vi måste reda ut, det är helt klart. Jag har en liten liknelse här faktiskt, som jag tycker är att marsfreden för Finland skulle varit, om vi omsätter det svenskt, att man mister alltså 10% av sin yta. Så det betyder att vi skulle ha mist Skåne, Blekinge, Halland. Delar av Småland.
Nu ska vi inte skoja om sådana saker.
Jag vet att det är svårt. Det känns lite svårt för dig. Och att vi skulle ha haft en stor sovjetisk marinbas till exempel vid Oxelösund. För Oxelösund är tillsammans med Norrköping våra största hamnar eller störst lastningskapacitet på. Så där har ni scenariet med närheten till stor. Så jag tycker att man ska också komma ihåg att Finland klarar sig, men man får offra en hel del. Och naturligtvis också en massa befolkning i Karelen som redan nu då strömmar in i Finland och sen slutgiltigt kommer att komma. Man flyttar tillbaks under anfallsskedet, under fortsättningskriget, och sen så kommer man tillbaka. Och det är ju till slut av 400 000 människor då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I dagarna så pratas det om utvidgat försvarssamarbete med Finland. Och jag menar, de här problemen som man drogs med 1930-talet och som utmynnar i 1939, de lever vi egentligen fortfarande med på sätt och vis.
Ja, därför att, och det, nu måste man välja lite här hur man ser på nästa militära konflikt som vi inte vet så mycket om.
Nej.
Tänker man sig naturligtvis det här anfallet över Karelska näset, då är det precis likadant. Men tänker vi oss någon annan form av anfall på Finland, då är det inte säkert att det kommer bli på det sättet. Och det är ju det här man brottas med, skulle jag vilja säga, i våra ledningar, i våra respektive länder, hur kommer framtidens krig att se ut, och det är ju väldigt svårt att säga. I Finland har man ju varit, skulle jag vilja säga då, man får säga så, mera konservativ. Man har tänkt sig att man vill ha en infanterikrigsmakt som kan slåss och stoppa. Medan man i Sverige satsar på till exempel flygvapen och sådana saker. Vi lägger ju lika mycket på våra försvarsmakter. Jag tror till och med att det är så att Sverige lägger mer. Fast vi har färre soldater. Lite olika sätt att se på hur man förväntar sig nästa krig då. Men jag tror att man kan väl säga så här. En sak är helt säker. Jag tror att vinterkriget har haft mental betydelse för Finland. Finland har en krigsmakt. Så hur så att säga, man kan tycka att de ser slafsiga eller töntiga. De ser ut, de här soldaterna. De är inte slafsiga. Jag ser ganska mycket finska soldater. De är ofta propra. Så spelar det ingen roll. De har räddat nationen. Och jag tror man är mentalt kvar där i att man skulle aldrig göra sig av med sin värnpliktsarmé. Aldrig. Och krigsmakten har en central roll i det finska samhället. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Man tar bort så att säga, det den gör i kriget, men att den också är en del av att upprätthålla känslan för nationen. Och där har vi valt ett annat sätt att se på det i Sverige. Och det kan man fråga sig om konsekvenserna. Du vill ha konsekvenser för framtiden. Och jag skulle bara säga det, att vinterkriget tror jag är det som, som gör att Finland fortfarande än idag som en av få länder, nu är, har ju många länder återinfört sin värnplikt, även Sverige, vi hade den ju för övrigt formellt bara vilande, men vi har börjat utbilda åldersklasser igen. Det tror jag är helt avgörande.
Mm.
Så jag tror att vinterkriget är helt avgörande mentalt.
För om man kollar ur civilförsvarsperspektiv också, så uppstår ju en väldigt märklig situation efter. För att Finland behåller ju sin civilförsvarsorganisation i stort sett, vad jag förstår. I länder som Sverige och i Schweiz till exempel, där man egentligen inte är några, det blir ju aldrig krig på svensk eller schweizisk mark. Där går ju civilförsvarsengagemangen upp i taket och vi blir extrema. Det är Sverige och Schweiz som spenderar mest pengar per capita under hela kalla kriget på sin civilförsvarsorganisation. Och då kan man ju fundera på, finns det en koppling här då mellan å ena sidan alltså kunskaperna om Finlands utsatthet och å andra sidan en oerfarenhet av, eller liksom en avsaknad av erfarenhet av krig på svensk mark. Att man blir liksom så pass rädd för kriget och dess konsekvenser att man som
ska stoppa in alla i skyddsrum,
så att säga. Alla, precis. Man ska stoppa in alla pengar i civilförsvarsorganisationen bara för att lösa det där. Liksom. Ja, det rent går ju aldrig svara på. Men det finns ju...
Det är en viktig aspekt. Men en sak som jag tror har betydelse för framtiden här i alla fall med vinterkrigen, det är ju att man i Sovjet organiserar en exilregering av sådana personer som har stått väldigt långt ut till vänster under inbördeskriget. Och där är den här Otti Villi Kosinen ju faktiskt blir någon form av exilregering som ju Sovjet börjar skriva avtal med. Och Kosinen står ju för någonting väldigt liksom allvarligt i finsk historieskrivning och finsk historia, nämligen det optimala förräderiet. Han kommer ju sen att faktiskt vara, om man åker till Petrozavodsk, så står han ju faktiskt staty där på torget i Petrozavodsk. Och det kan man väl tillägga här, att man har ju en idé om att man faktiskt ska tillsätta en exilregering eller en majoritetsregering. Och det visar ju att det här var ju ett dödshot mot den finska nationen. Så det tycker jag man kan tillägga. Man kan också tillägga att kriget sätts ju officiellt från sovjetisk sida igång av att man påstår att finnarna skjuter artilleri över gränsen. Den så kallade Mainela intermessot, och det kan man väl tillägga här att det är ju en stormakts sätt att få igång ett krig. Då ska man väl också påminna sig att faktiskt Gustav III en gång i tiden sydde upp maskeraduniformer för att få igång sitt krig mot Ryssland, men det är ju en annan tid. Men det kan man komma ihåg här att vinterkriget så tillvida, det kan man inte komma undan. Finland är offer i vinterkriget, och det är faktiskt till och med så att ju NF kastar ju ut Sovjet mot sina stadgar. Därför att man menar att man har orättmätigt mot folkrätten anfallit Finland. Så det skulle väl kunna vara i alla fall någon form av liksom lite avrundningar.
Ja, men tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.